läsa Apostlagärningarna 19, alltså i huvudsak ur Apostlagärningarna 19. Ska vi läsa. Och varför vi ska läsa Apostlagärningarna 19, det är därför att jag tror att vi behöver få lära känna den situation, under vilka under vilket evangelium kom till Efesus. Vi kommer då lättare att förstå Efesierbrevet. Skildringen i Apostlagärningarna 19, den sista delen av 19 kapitlet, och sen också det 20 kapitlet ger oss en ganska klar bild utav förhållandena i Efesus, som uppenbarligen måste ha varit en ganska svår och komplicerad stad. Och nu ska vi inte syssla här ikväll med de yttre tingen, utan fast mer vi ska se vad evangelium, då det kommer till den här staden, uppenbarar, vad den helt plötsligt avslöjar. Ting som tydligen ända till den tidpunkten var okänt för människorna. I varje fall, de hade inte förstått det. Och då Paulus beskriver den här staden, de förhållanden som han stötte på där, alltså i Efesus, huvudstaden i Mindre Asien, då använder han sig utav nästan dramatiska uttryck. I Första Korintherbrevet 15, uppståndelsekapitlet, där argumenterar han ju på ett alldeles särskilt sätt. Han säger helt enkelt det att när han såg vad hans budskap åstadkom bland människor, så kunde han ju frestas att tycka att hans arbete var meningslöst. Det var meningslöst, därför att han väntade sig väl, förmodar jag, i varje fall ligger det väl nära till hans, att vänta sig att när man ger det bästa man har, det bästa man äger, ger det man tror på, vet är till nytta för människor, och detta möts av ett sådant kompakt motstånd och som våldsam gensägelse och en organiserad proteströrelse som skedde i Efesus, då kan man fråga sig, vad är det för mening att överhuvudtaget hålla på? Och om man skulle se det här kortsiktigt, alltså, och se det ur tidens perspektiv, så är det ju totalt meningslöst. Men Paulus ser det inte kortsiktigt, utan han sätter in sin tjänst i det sammanhang där det hör hemma, och det handlar alltså om evigheten. Och därför så behandlar han just den här kampen som han hade mot dessa våldsamma motståndare i uppståndelsekapitlet, i Första Korintherbrevet 15. Han säger där, och vi lyssnar nu här inledningsvis till hans ord i den 29:e versen och följande. Där säger han: vad kunna annars det som låta döpa sig för det döda skulle vinna därmed? Om så är att döda allt icke uppstå, varför låter man då döpa sig för deras skull? Här talar han alltså om någonting som hade praktiserats utav vissa riktningar i urkristen tid. Ja, i varje fall så förekom det en diskussion om de dödas situation, de som var dött alltså utan tro på Jesus Kristus. Men han använder det här som ett tecken på eller som ett argument för. Han talar om att även de människor som inte har vår tro på Jesus Kristus brottas ju med evighetsfrågan och sysslar med frågan om uppståndelsen och sysslar med frågan om det eviga livet. Så det är ingenting specifikt kristet, det hör inte bara oss till. Det finns människor utanför våra led och långt utanför vår krets som brottas med de här frågorna och som är också villiga, ja, anser det nödvändigt att göra någonting, dels för sin egen frälsning och andras. Ty de tror alltså på ett liv efter detta, det följer en uppståndelse, och det är var människas både skyldighet och förmån att förbereda sig för denna uppståndelse. Så vad han vill hävda, det är alltså att uppståndelsen, den är redan manifesterad i människans eget beteende. Hon ger genom sitt eget beteende till känna att hon i verkligheten tror på uppståndelsen, hon tror alltså på ett liv efter den biologiska döden. Och så säger han vidare, och varför utsätter vi oss själva var stund för faror? Varför utsätter vi oss var stund för faror? Alltså frågan är ju den här, att om nu det icke finns något liv efter detta, så är allt det de gör och allt det de frivilligt är redo att bejaka utav till och med rent omänskliga lidanden under många gånger omänskliga förhållanden i underläge materiellt och på många andra områden, och ändå också uthärdar de, därför att han säger det handlar om uppståndelsen. Och han säger vidare, ty så sant jag är Kristus Jesus vår Herre kan beröma mig av eder, mina bröder, jag lider döden dag efter dag. Om jag hade tänkt så som människor plejar tänka när jag i Efesus kämpade mot vilddjuren, vad gagnade mig då det jag gjorde? Om döda gick uppstå, låt måste äta och dricka, till morgon måste vi dö. Faren icke vilse, för goda seder dåligt sällskap är fördärv. Vakna upp till rätt nykterhet och synden icke somliga finnas ju som lever i okunnighet om Gud, eder till blygd, säger jag detta. I den 32 versen, där säger han, om jag hade tänkt så som människor plägar tänka när jag i Efesus kämpade mot vilddjuren, vad gagnade mig då det jag gjorde? Människor vill ju vanligtvis leva ett bekvämt liv, ett komfortabelt liv. Människor vill ju vanligen ha, vi skulle kunna säga, ett maximalt utbyte utav sitt liv. Och när man värderar sitt och andras liv, då brukar det vanligtvis handla om materiella mätinstrument. Det handlar om många ting, alltså, som människor vanligtvis betraktar som nödvändiga. Men, säger Paulus, som han för sin del, alltså även det som andra betraktar som nödvändigt för livsuppehälle och som vanligtvis av människor i allmänhet anses utgöra en förutsättning för mänsklig existens, allt som överhuvudtaget kan förknippas med rättigheter, förmåner eller fördelar i ett medborgarskap, ett vanligt medborgarskap i en nation, medborgerliga rättigheter, de rättigheter som familjelivet ger, det skydd som ett samhälle ger, allt samma detta som människor uppskattar och värdesätter, den trygghet som exempelvis en sån sak som god ekonomi ger och ekonomiska resurser ger, allt samma detta som människor sätter värde på, det har han för sin del och naturligtvis flera med honom helt och hållet fått se bort ifrån. Men det är klart att om de hade försakat alla de här tingen, så var det ju därför att de väntade att deras liv skulle ge någonting mycket bättre än allt det den närvarande tidsåldern hade att erbjuda. Och då kommer han med förkunnelsen om uppståndelsen. Det som gjorde hans liv och försakelsen i samband med hans liv, det som gjorde hans tjänst och lidandet i förening med tjänsten, som gjorde detta meningsfullt, det var förvissningen om att döda skulle uppstå, säger han. Och därför så förföll han heller aldrig till den där kortsiktiga livsfilosofin: låt oss utnyttja alla våra tidliga och timliga resurser och njuta maximalt utav dem, ty vi lever idag, men imorgon ska vi dö. Alltså, vi förstår alltså, i Efesus, där hade han anledning många gånger att fundera igenom sin situation. Och vi ska se här vilka de här vilddjuren som han talar om, som beredde honom så många bekymmer och som gjorde så kolossalt många anfall emot honom, vilka de kunde vara. Och man frågar sig: fanns inte dessa vilddjur i Efesus innan Paulus kom dit med evangelium? Alltså, opererade de här krafterna inte i samhället innan Paulus kom dit? Och vad berodde det på att dessa vilddjur nu då samlade sig i flock och gick till gemensam aktion emot honom? Vad beror det på? Det är rätt så märkligt att helt plötsligt så verkar det som om hela, verkar som allting normalt sätts ur funktion. Helt plötsligt så verkar det som om allting normalt, jag höll på att säga rättsapparat och rättsordning och allt det som man vanligtvis betraktar som något normalt för samhället, helt sätts ur funktion. Och krafter börjar operera utav inte bara rent revolutionär karaktär, utan det uppstår ett kaos. Och nu är detta rent märkligt, att detta är resultatet på evangelieförkunnelsen. Va? Resultatet på evangelieförkunnelsen är att det i ett ordnat samhälle uppstår kaos. Och vill ni nu lyssna noga till vad jag här säger, mina kära älskare, vi ska komma ihåg en sak: att evangelium kan aldrig någon gång verka annorlunda än det som det gjorde i urkristen tid. Därför att evangelium, det kommer som ett, ja, det kommer faktiskt som en våldsam sprängkraft in i det mest välordnade samhället. Och då detta, så att säga, evangelium sprängkraft briserar, alltså då det exploderar, då stiger ur djupen, ur folkhavet, fram de krafter som det vi skulle kunna kalla kulturen har försökt tämja med lite ytliga reformer eller förbättringar. Och när jag nu säger det här till, och så gör jag det som jag sa förra gången, jag gör det med en enda avsikt, därför att vi måste lära oss att förstå att de här företeelserna som liksom blev orsaken till de här företeelserna som evangelium kom att provocera fram, som kom att provocera fram och förvandla, jag skulle vilja säga, relativt hyggliga människor till vilddjur. Förvandla dem, alltså, från relativt hyggliga människor till vilddjur. De krafterna, de finns inneboende i människorna. De finns där. Och evangelium provocerar fram dem. Det vill säga, evangelium försöker inte skapa en falsk frid eller en falsk enhet. Definitivt inte. Utan evangelium provocerar. Ja, vi ska se här vad vi har att räkna med. När Paulus kommer till Efesus, då är det rätt så märkligt att du ser vissa folkskikt. Ett folkskikt berörs utav en sak, och så ett annat folkskikt berörs utav en annan sak, ett tredje folkskikt berörs utav en tredje sak. För det första så har du då judarna. Det är första judarna, och där har du, jag höll på att säga, representanterna för hela religiositeten. Hela religiositeten. Och nästa. Ja, vi kan anteckna det här. Det är judendomen i synagogan. Alltså judendomen i synagogan, synagogsmenigheten. Men sedan så kommer det att växa fram ur synagogan en ny grupp av troende. Och jag vill gärna kalla den här gruppen för de förpingstliga lärjungarna. Förpingstliga lärjungar. De är visserligen inte så många, men de är i alla fall en grupp utav troende. Det är också en grupp som berörs. Ja, så här har vi vi kan ju kalla dem förpingstliga lärjungar. Men vi ska komma ihåg, de här bröderna kommer därifrån. Det är judar alltså som har anammat Kristus. Så de är troende i den meningen. Och de är troende, skulle man kunna säga, i den betydelsen, eller för att använda uttrycket direkt, vi kan gå till apostelgärningarna, så ser vi där alltså vad det var för kristna eller troende det här handlar om. I det 19 kapitlet där heter det ju att i den andra versen, där ställer för Paulus ord. Och han frågade dessa, undfingen i helig ande när det kommer till tro? Vi svarade honom, när vi har icke ens hört att helig ande är given. Och förklaringen till det här, det är ju det vi läser i det föregående kapitlet, 25 versen, i det 24 versen. Men till Efesus kom en jude vid namn Apollos, bröd från Alexandria, en lärd man, mycket förfaren i skrifterna. Denne hade blivit undervisad om Herrens väg och talade brinnande i anden och undervisade grundligt om Jesus, fastän han allenast hade kunskap om Johannes döpelse. Så vi lägger märke, han undervisade grundligt om Jesus, alltså, fastän han allenast hade kunskap om Johannes döpelse. Och nu vill inte jag att ni ska blunda för vad jag vill göra klart för er. För jag tänker faktiskt att vi ska överföra det här till vår egen situation. Om vi nu idag ser ut över religionskartan i vårt land, eller överhuvudtaget i den här världen, eller den här delen av världen, då är frågan: var har vi det här skiktet idag? Finns det fortfarande? Ja. Ja. Och det här skiktet, finns det också fortfarande? Va? Inte sant? Det finns alltså. Allt sammans det här finns i vår egen tid. Det finns i vår egen tid. Och därför så måste vi räkna med att dessa människor kommer att reagera på motsvarande sätt mot evangeliet. På samma sätt. Och om de inte reagerar, så må det bero på att vårt budskap inte är provocerande som det bör vara. Då må det bero på att det icke är provocerande. Att vi istället genom vår förkunnelse är med och fördjupar kanske någonting som är felaktigt, eller permanentar någonting som kan representera ett övergångsstadium. Undfingen i helig ande. Nej, det vi hade med. Men med vilken döpelse blev ni döpta med? Alltså, där har du ju frågan, de direktgående frågorna som ställs till de här människorna: med vilken döpelse blev ni döpta med? Och detta är synnerligen viktigt att vi har klart för oss att undervisningen kom här för att leda dem ett steg vidare in på trons väg. Han frågade inte om de var döpta, observera, utan med vilken döpelse blev ni då döpta. Det fanns alltså alternativa möjligheter. Så han frågade inte: blev ni döpta? Och de frågor som vi behöver ställa till många utav dem som lever i detta förpingstliga tillstånd, det är idag frågan: detta, har ni fått den heliga ande? Om du då svarar där, så måste vi ställa frågan: med vilken döpelse blev ni då döpta? Är det, vad är det för dop ni är döpta till? Ja, då härleder de inte sitt dop till judendomen i och för sig, utan de härleder till Johannes. Det vill säga, det var förankrat i den heliga historien i och för sig. Så det hade naturligtvis med dop och det hade med tro, Guds tro, att göra. Och dessutom med personlig tro. Och i vår tid är det lika aktuellt att fråga katoliker: vilket döpelse blev döpt med? Lutheraner: vilket döpelse blev döpt med? Metodister: vilket döpelse har du blivit döpt med? För vi lägger märke till, Apollos predikade och undervisade brinnande i anden om Jesus. På den punkten så fanns det inget tvivel. Han predikade och undervisade brinnande i anden om Jesus. Men Priscilla och Aquila tog honom till sig och undervisade honom vidare. Och där blev alltså hantverkarna den här doktorns vägledare fram till dopet. Och så döptes han till Kristus, och så blev han döpt i den heliga ande. Förstår du att i en ekumenisk tid, i en karismatisk tid, där det handlar så mycket om sådana här saker, så måste vi komma till de grundläggande frågorna. Ja. Med vilken döpelse blev en döpt han med? Det finns bara ett dop. Ett dop. Det finns inte två, det finns ett dop. Och det är en synnerligen viktig fråga. Synnerligen viktig. Mycket viktigt att vi håller före detta. Så vad jag nu vill göra klart för oss här, det är det. De problem som vi möter i vår tid är inte nya. Så att inte det finns ett vapen att möta den här situationen med. Använder vi apostlarnas, jag höll på att säga, metod att hela tiden så att säga hänvisa till Guds eget ord, till ordet, uppenbarelsen som är given i ordet, då är vi inte vapenlösa, utan då har vi möjlighet att möta de förefintliga behoven. Och dopet var ingenting som man kunde överlämna så att säga åt dopkandidaten att själv avgöra. Du får döpa, du får ta det dop som du tycker passar. Ty dopet blev i fortsättningen det som kom att bli gemenskapsbildande. Det blev gemenskapsbildande. Ty genom det dopet så skildes man ifrån eller förenas man med. Det som då lät oss sig döpas, heter det, vore vi pass. Och så ökades församlingen på den dagen. Och så vidare. Vi har ju hela vägen det här. Och jag vill betona det här, därför att när vi kommer in i Efesierbrevet så kommer det här att klarna för oss. Vi kommer att förstå att det finns en klar, enkelt uttalad undervisning som utgör förutsättning för Efesierbrevet. Och den undervisningen, den var förkroppsligad i den lokala församlingen. Och utifrån den lokala församlingens situation kommer sedan Efesierbrevet. Efesierbrevet med sin oerhörda undervisning om församlingens position i andevärlden. Men på det här planet så handlar det om vilka döpelse blir den döpande. Det går inte liksom att ändra någonting på det här. Ska vi få den härlighet som församlingen är utlovad, då måste vi hålla före de här sakerna. Hålla fast vid det och frimodigt hävda detta, oberoende av vilka reaktioner som vi möter. Nå, vi ska titta lite närmare på det här, därför att jag hoppas vi ska hinna med att se hur judendomen upplevde sig provocerade, och jag skulle säga vad ledarna vidtog för åtgärder. För det är oerhört lärorikt. För jag höll på att säga, du möter samma sak i vår egen tid, samma sak i vår egen tid. Och jag skulle vilja säga, när evangelium kom till judarna, Efesus stads mest fromma människor, då tittar plötsligt fram ur fromma giganter ett oförsonligt hat. Ett oförsonligt hat. Lägg märke till, detta oförsonliga hat hade säkerligen aldrig drabbat någon annan. Men helt plötsligt så brottställdes de här framstående männens och personernas verkliga inre värld, och man möter ett oförsonligt hat. Det fanns ingen gräns för det. Och det förstärktes, förstår du, detta oförsonliga hat. Det förstärktes med bibelord tagna ur gamla testamentet. Därför att de levde inte bara i förpingstlig tid, de levde helt enkelt i gamla testamentet, för de existerade inte Kristus. De väntade fortfarande den Messias som för de här redan hade kommit. Men de här som har tagit emot Kristus hade emellertid inte andens upplevelse och hade inte fått undervisning om Guds väg. Det fanns, som det säger där, i ett övergångsstadium, och jag höll på att säga utan egentligen att höra hemma någonstans. De egentligen var de varken judar eller kristna, de var någonting mitt emellan. Men jag måste få dröja inför det här, därför att jag tycker att det är så oerhört allvarligt. Jag vet inte hur ni upplever det. Det är mycket möjligt att jag nu mer än de flesta upplever detta. Av den anledningen att jag tror Gud har gett mig en speciell gåva att se saker och ting som det är väldigt svårt att se. Jag ser saker och ting som få andra kanske ser. Och när jag talar om det så kanske för andra verkar nästan chockerande. Men det att man ser saker och ting som andra inte ser. Och när man då undervisar om det, så blir det nästan lite det blir nästan lite, ja, det blir nästan lite överdrivet. Därför att man kan liksom inte riktigt placera det in i sin egen personliga erfarenhet. För att, så där har jag det inte, i varje fall inte nu. Jag lever ganska lugnt och stillsamt och har frid och tycker jag har det rätt, en ostörd tillvaro. Men det beror på att det saknas någonting utav provokation i bekännelsen och i förkunnelsen. Men jag tycker vi ska dröja en liten stund till just inför det här oförsonliga hatet som här helt plötsligt trädde fram i dagsljuset och visar sig vara helt totalt ett med deras religion. Därför att det som skriften avslöjar som hat, det var i deras ögon nitälskan. Det var nitälskan. Det var nitälskan för renhet. Jag skulle kultisk renhet. För läran, alltså för Gamla testamentet och för de heliga traditionerna. Men i realiteten så är det ingenting annat än ett oförsonligt hat. Och det ska jag tala om för dig, min älskade vän. Det ska du veta. Den människa som är anfrätt eller fylld av hat, hon har väldigt svårt att i det psykologiska ögonblicket, då hon utsätts för den provokationen, låta bli att använda de vapen som är hatets främsta redskap. Lögnen. Observera det. Lögnen. Du ska veta det. De människor som på ett eller annat sätt blir anfrätta utav hat eller låter sig gripas utav det, de i det rätta ögonblicket, så kastar de masken helt enkelt. Och då griper de till det som vanligtvis är hatets, jag vill säga, mäktigaste vapen. Det är lögnen. Och framförallt den religiösa lögnen. Vi ska läsa det här i Apostlagärningarna för att se det. Därför att här har vi de djupaste orsakerna till det vi skulle kunna kalla för kyrkopolitiska konflikter genom hela historien. Vi ger oss politiken i våld och blir också kyrkopolitikens redskap. Och har man öppnat för den anden och den världen och dennes sfär, då ska jag säga dig, då kan otroliga ting ske. I Apostlagärningarna i det 21 kapitlet, där läser vi att Paulus, han har kommit till Jerusalem efter det att han har avslutat, observera, sin tredje missionsresa. Så kommer han tillbaka till Jerusalem. Och vad sker när han kommer tillbaka till Jerusalem? Vad sker? Jag läser. Jag vill inte påstå att en Herrens tjänare kan vara inkognito, alltså vara anonym. Eller en Herrens tjänare måste i alla sammanhang vara inställd på att bli igenkänd. Det är helt uppenbart. Paulus var nu heller inte inställd på att han skulle kunna gå omkring i Jerusalem som anonym. Men en sak är jag nästan övertygad om. Jag tror inte ens Paulus hade drömt om att judarna ifrån Efesus skulle förfölja honom ända upp till Jerusalem? Det tror jag inte. Men kan du tänka dig, lyssna, att det fanns några utav de judiska ledarna som fick se i Jerusalem, i Paulus sällskap, en utav bröderna Trofimus, fick se honom. Och vi ska läsa där vad som skedde. Vi kan läsa i den 27 versen några följande. När de 7 dagarna nästan vore ute, fingo judarna från provinsen Asien se honom i helgedomen och uppviglade då allt folket, och de grep på honom. Det märker du, judarna från provinsen Asien. Och så heter det vidare, och de ropade: i män av Israel, kom till hjälp. Här är den man som allestädes lär alla sådant som är emot vårt folk och emot lagen och emot denna plats. Därtill har han nu och fört greker in i helgedomen och oskärat denna heliga plats. Det var eldfängt stoff för dessa sinnen, och synnerligen lämpligt för att nå det resultat man egentligen ville nå. Till varje pris komma åt Paulus. Men lägg märke till, det finns inte ens en tendens till saklighet, och det finns heller inte ett försök att pröva fakta, utan här blir antaganden, påståenden och sanningar. Och dessa saker frigör, alltså dessa lidelser som var förknippade med helgedomen, med traditionen, med det judiska folket, med lagen och med platsen. Och det heter vidare i den 29 versen: de hade nämligen förutsett Efesien Trofimus i staden tillsammans med honom och menade att Paulus hade fört denne in i helgedomen, och hela staden kom i rörelse och folket skockade sig tillsammans. Och då de nu hade gripit Paulus släpade de honom ut ur helgedomen, varefter portarna genast stängdes igen. Men just som de stod färdiga att dräpa honom anmäldes det hos översten för den romerska vakten att hela Jerusalem var i uppror. Hela staden var i uppror genom en lögn, genom ett rykte, genom förfalskningar. Men det som skedde i Jerusalem hade sin upprinnelse i det man nyss hade upplevt i Efesus. Du ska komma ihåg en sak, min älskade vän. Det finns ingenting som är en så effektiv avslöjare som väckelseande. Det är det allvarligaste som överhuvudtaget finns. Och det finns ingenting som har en sån oerhörd genomslagskraft och verkar på opinionen i olika riktningar som väckelsens heliga ande. Och det finns ingenting som blottar människans verkliga situation som väckelsens heliga ande. Men det finns heller ingenting som är så underbart som väckelsens heliga ande, typ på samma gång som verkliga sanningsförhållanden ställs fram i ljuset,
så kommer också nåden den till möte som omvänder sig till Herren.
Vi förstår alltså detta oförsonliga hat. Det krävde hämnd. Och det krävde att Paulus skulle ställas till ansvar, ställas till svars. Och jag vill säga här idag, jag tror inte att vi kan räkna med att uppleva någon andeutgjutelse eller något Guds liv utan att vi får vara med om det här, uppleva det. Och jag skulle vilja säga till dig, min älskade vän, ska veta det, att motståndet, det kommer att få direkt proportion till din frimodighet. Är du tillräckligt frimodig så du vågar hävda evangeliets sanningar utan kompromisser på det sättet som Paulus här gör, så kommer också vilddjuren visa sig bakom. Ja, bakom åtgärder och ingrepp. Och det ska till och med visa sig att det som ger sig ut för att vara själavårdande försök till korrigering och vägledning är inspirerat utav de här mer eller mindre kyrkopolitiska motiven och målen. Det här, och jag tycker det här är oerhört skakande av den anledningen att jag läser här under första århundradet, jag läser om det under andra århundradet, jag läser om det under tredje århundradet, jag läser om det under fjärde århundradet, följer kyrkohistorien fram till medeltiden under 1500 århundradet, 16, 17, 18, 19, 20 århundradet. Vi läser, det finns hela vägen, och alltid är det människor som sitter i kläm. Människor som ständigt frestas till resignation, därför att de naturligtvis måste ställa frågan: hur kan det vara med min tro när så framstående auktoriteter går emot mig och bekämpar mig och vill kanske till och med utrota mig? Hur kan jag ha rätt emot dem? Jag, stackars arma myra, emot denna väldiga hop, emot denna väldiga kunskap och denna väldiga tradition. Kan jag, arma krake, ha rätt emot allt detta? Och så blir det då många gånger självförebråelser och självkritik, och ibland till och med så blir det nästan heliga beslut att jag ska överge det alltsammans, detta, kasta det från mig för att aldrig mer någon gång ta det, beröra det. Och du, broder och syster, jag skulle säga till oss allsammans: den som icke har haft den kampen i någon mån, den, säger jag, saknar den tro som apostlarna hade. Den saknar. Men det är inte bara det skiktet nu då, som i det här stadiet visar sig representera ett sånt kompakt och massivt motstånd emot evangeliet, utan det finns andra, jag skulle vilja kalla det för övergångsstadier, och det finns mer periferiska maktblock som så småningom också visar tänderna. Och vi ska titta lite på det här, vi kommer att känna igen det, men jag tänker inte lämna det här ännu, utan jag kommer att återvända till det. Därför så försöker vi bibehålla
den här bakgrunden, ha den klar för oss. Vi ser här uppmarschen, och vi kan på förhand, när vi ser uppmarschen, så kan vi på förhand säga vad vi har att vänta oss. Men räkna inte med något annat heller. Så har vi det här förpingstliga skiktet. Och detta skikt har naturligtvis inte samma varken kunskapsnivå eller erfarenhet, bakgrund eller tradition. Jag höll på att säga, det är ett skikt som nästan hänger i luften. Jag höll på att säga, det hänger i luften, det är färdigt nästan att luta åt det håll som kommer att utöva det starkaste trycket. Och då visar det sig att rent internt så uppenbarar det sig att då har du å ena sidan Apollos. Han är nu ute ur räkningen. Han har ersatts av Paulus. Paulus, han har successivt undervisat om i samtalets form. I samtalets form har han suttit dag efter dag och undervisat dem noggrant. Och de har kommit fram till insikt om att de måste bli döpta. Och så blir de döpta till Kristus. Och så blir de föremål för handpåläggning. Men. Nu har du den apostoliska församlingen. Du, de här bearbetas av evangelium och budskapet. De här bearbetas av evangelium och budskapet. De ska bearbetas. Och nu inställer sig den situationen. Då har du å ena sidan Paulus, som ju är församlingens auktoritet. Det vill säga, han är församlingens lärare. Så att de lyssnar naturligtvis med stort intresse till det Paulus säger. Men Paulus är inte ensam. Han är inte ensam om deras uppmärksamhet. Han har konkurrenter. Konkurrenter som kommer att verka splittrande i deras sinnen. Han har konkurrenter i den här församlingen, som då till att börja med består av ett antal nydöpta och nyandedöpta bröder, som igenom sitt offentliga framträdande i olika typer av möten i Efesus har samlat omkring sig en vidare hop av människor som står under ordets inflytande. Nu är alltså Paulus den här församlingens auktoritet, och han är också delvis så är han lärare för en skara människor som har fångats upp genom det kraftfält som den här unga församlingen utgör. Och då inträffar det det jag skulle vilja kalla för det smärtsamma, och jag skulle vilja tro det mest plågsamma som överhuvudtaget existerar. För att hur det än är, motstånd ifrån det hållet eller ifrån hedningarna, det får man finna sig i, och det kan man väl också acceptera. Men se, att möta gensägelserna ibland de egna. Så predikanterna knappast hunnit säga amen förrän förkunnelsen börjar plockas i sönder. Och nu kommer jag in på ett oerhört allvarligt område här. Därför att det finns många människor som inte fattar fattar detta. Och det är framförallt det jag skulle vilja kalla för människor som påverkas utav mer eller mindre tillfälliga stormvindar eller vindar i Guds verk. Vanligtvis, mycket ofta utav ja, vad tror ni förresten? Vi ska titta här. Det finns ingenting som är så svårt som just detta, att man har knappt hunnit säga amen förrän det finns de som liksom börjar behandla budskapet och gör liksom någonting utav det, som splittrar sinnena. Jag går in ganska grundligt på de här sakerna därför att vi ska förstå det senare när vi kommer längre fram i kapitlet. Ni förstår, den församling som icke vinner seger över de här tendenserna kommer ju aldrig att kunna klara av en storm emot yttre fiender. Det finns ju inga möjligheter. Den är från början dömd till undergång. Den enda möjlighet för framgång för Guds rike är endräkt. Finns ingen annan möjlighet. Det är endräkt, och endräkten måste byggas upp i bönen, men också inför undervisningen. Dessa höll fast vid apostlarnas undervisning. Så heter det. Apostlarna vid brödsbrytningen. Dessa höll fast vid. Ger inte det vid handen att det är någonting vi måste vinnlägga oss om, om vi överhuvudtaget ska kunna räkna med att ordet är Guds verkliga framgång? Och så heter Guds ord hade framgång, står det. Men hur ska Guds ord kunna ha framgång när det ifrågasättas ibland trons eget folk? Det är en omöjlighet. Om jag nu redan skulle ta ett hopp framåt i texten här, jag ska inte göra det, men jag gör det, tillåt mig en parentes, och se vilka intressekonflikter som uppstår i Efesus, därför att man helt enkelt kommer i kollision med ekonomiska intressen och föreningsväsende. Om vi nu omedelbart skulle börja med det, så är jag nästan övertygad om att vi, en del av oss, eller kanske till och med allesammans, skulle ställa frågan: hur egentligen är det med vår kristendom överhuvudtaget? Det fanns inget föreningsliv som kunde gömma en kristen. Hör du vad jag säger? En levande kristen var en omöjlighet i föreningslivet, därför att en levande kristen var ett outhärdligt irritationsmoment. Det gick inte att ha med en levande kristen i föreningslivet. Det var en omöjlighet. Men jag sagt sen en annan sak då det gällde de här tingen, som då de inventerade så att säga sina förråd av olika okulta böcker, okult litteratur. Samla ihop det. Vad är det för krafter man kolliderar med där? I vår tid, då människor vanligtvis läser horoskopen mer än Bibeln och sysslar mer med astrologi än andens uppfyllelse. Vi behöver köpa böcker, kan bara läsa Aftonbladet. Horoskop. Det här är trots allt ytliga exempel på tendenser i tiden. Så här. Hur är det? Sen de här judiska besvärjarna som drar omkring. Och nu helt plötsligt börjar använda namnet Jesus för att driva ut onda andar, menar ni? Besvärjare. Vad är det för krafter?
Vi lämnar det ett tag och återgår till det vi talade om här. Vi måste göra klart för oss att församlingen måste få bli intakt på ett sådant sätt så att de här tingen som är förhärskande i världen och som styr världen, formar världen och bestämmer människornas liv, de krafterna måste församlingen radikalt besegra så vi kan leva Kristuslivet. Och nu var det så här att Paulus hade alltså funnit en publik som lyssnade till honom med stor uppmärksamhet. Men så ser vi ska se i 19 kapitlet i 8 versen. Därefter, alltså efter det att de här 12, eller vi fast 12 män har blivit döpta, så därefter gick han in i synagogan och under 3 månader samtalade han där frimodigt och övertygande med dem om Guds rike. Ja, ni får ursäkta mig om jag nu tillspetsar det här med en aning. Observera. Varför tror ni att skriften förmedlar den här tidsuppgiften 3 månader? Är det inte därför att den klart och tydligt vill ange att det finns en gräns man icke kan överskrida? Det finns alltså en gräns. Det finns en gräns som man icke kan överskrida. Och jag vill se er in i ögonen, kära älskade vänner, säger det här som kanske verkar som verkar oerhört utmanande. Jag vill säga det. Tror ni att en kristenhet som har påverkat av samtal eller lyssnat till samtal och till förkunnelse i 10 år, i 15 år, i 20 år, i 30 år, i 40 år, i 50 år, i 60 år, och som under hela denna tid upp till ett halvt sekel har visat klara och tydliga tecken till att det icke har någon som helst tanke på eller avsikt att omvända sig ifrån sitt avfall, skulle vara redo till sådana förändringar, alltså en djupgående sinnesändring, om det kommer en icke ordinerad eller legitimerad stackars evangelist eller apostel som icke har gått igenom deras seminarier och ordinerats vid deras institutioner, skulle lyssna till en som kommer utifrån med gudomlig smörjelse och ordination att förkunna allt du tror. Tror ni att en sådan kristenhet skulle lyssna och sedan vara redo att ta konsekvenserna utav detta liv? Definitivt inte. Definitivt inte. Därför så måste det komma till en gräns med en uppgörelse och en skilsmässa, det vill säga det element som hör samman måste förenas. Sen
kommer den fortsatta färdriktningen att avgöra vad man har förenats omkring. Ty skaran som möter Guds ord, den stora skaran av massan, den kommer att ytterligare manifestera sin förhärdelse i ständigt nya avståndstaganden ifrån Guds eget ord. Paulus, nu ska du visa tålamod. Nu ska du visa tålamod. Du kan förändra synagogen inifrån. Håll nu på, så kan du förändra hela judendomen. Och du kan få hela judendomen över på den kristna sidan. Det vore någonting, det Paulus. Men det heter, därefter gick han in i synagogan och under 3 månader samtalade han där frimodigt och övertygande med dem om Guds rike. Men när några av dem förhärdade sig och vore ohörsamma och inför menigheten talade illa om den vägen, vände han sig ifrån dem och avskilde lärjungarna och samtalade sedan dagligen med dessa i Tyrannus lärosal. Jag tycker att den här versen kan lära oss en hel del. Jag tror inte att om Guds verk ska ha framgång, så kan man inte hålla på med årslånga dialoger och samtal. För då kommer ordet att förlora all sin kraft och det blir bara ett diskussionsinlägg. Ordet måste åtlydas och följas. Och det heter, de talade illa om den vägen. Jag har träffat många människor som rent ytligt sett förefaller att vara trevliga och rara. Tänk så många frälsningssoldater jag har träffat i min tid som är trevliga och rara, ända tills att jag börjar tala med dem om dopet. Så reser de med alla resurser och visar sig äga en komprimerad ilska. Ett exempel. Jag har träffat många goda människor i olika sammanhang, i olika kristna sammanhang, som i och för sig är goda människor, men tala med dem om församlingen. Tala med dem om församlingen. Då reser de sig och ger mig Kristi kropp. Kristi kropp. Universell församling. Halleluja. Jag är med där. Du kan inte föra ett samtal med dessa människor om de här tingen, för de är färdiga, helt färdiga, har inget behov av att lyssna. Istället så kastar de sig över frågan om dopet och så talar de om, titta, är de bättre, de som är döpta då, än det vi är? Eller är de där något bättre då, än det vi är? Det handlar om. Frågan är om det Gud har gjort är bättre än det människor försöker konstruera. Det är det handlar om. Ja. Det där sekterism, sektväsen och så vidare. Känner igen det. Ta upp. Du kan träffa rara människor, goda människor som ger intryck av vara balanserade och som har blivit så kultiverade att de gör intryck av att vara helgade också. Ja. Du kan tala med dem om ganska många saker, men ta upp den ekumeniska frågan och säga att ekumeniken är ondo. Den leder till fördärv. Ja, det var det jag kunde tänka mig. Bråkstake.
irriterar. Men nu ska jag gå in på ett annat område. Du kan ta upp alla de här frågorna. Ta allting och du kan få dem att samtala. Men ta inte det som väcker anstöt hos dem. Annars så påstår det så. Broder, vad har du gjort av kärleken? Vi ska älska varandra. Nej, låt oss glömma allt. Äta, vara glada. Glömma allt som skiljer åt och vara snälla mot varandra. Amen. Jag säger det här bara som ett exempel på hur människan arbetar liksom för att komma förbi, bort ifrån det som kan vara kardinalpunkten i deras liv. Den verkligt dömda punkten, den punkt som de egentligen borde få löst, men som de också gärna vill ha andras hjälp att så smärtfritt som möjligt komma förbi. Och jag ska ta en annan sak här också. Du kan tala med kristna om omvändelse, dop i vatten och dop i heliga ande och så vidare. Och så också församlingsgemenskap. Bara du begränsar församlingsfrågan, församlingsgemenskapen, till möteslivet, så att man samlas i en vikt kyrkorum ett antal gånger i veckan. Så länge du är nöjd med det och inte så att säga fördjupar församlingsgemenskapen ytterligare och börja tala om att man ständigt vill vara tillsammans och kanske också börja och leva lite annorlunda och kanske också tänka på det där med förvaltning av ekonomiska resurser. Ja, eller för att gå ett ännu steg längre, det är ju många människor som nästan får hjärtattack bara de hör ordet egendomsgemenskap. Och jag kan inte finna någonting annat än att det må väl vara en församlingsinriktning att närma sig så att säga det tillstånd där de sociala gränserna är utraderade mellan kristna i en och samma församling, så att man inte värderar varandra utifrån någonting annat än det man är i Jesus Kristus. Vad jag med det här vill säga till oss allesammans, det vad allvarligt det är att stå där liksom inför de öppnade dörrarna och med Guds väldiga kallelse och hans oerhörda resurser och helt plötsligt se att dörrarna stängs igen och en stor hop drar vidare för härlighetens väg. Och så upptäcker man att det är som om osynliga barriärer växt upp mellan människor. Man kan inte förklara det med vanliga uttryck, utan det är någonting oförklarligt. Det ligger i anden. Fast man gör allt vad man kan för förlikning och enhet, så känner man att det oförenligt, det går inte. Och det är just i den här situationen som vi möter den här nya församlingen som nu står under den här förkunnelsen. Den måste nu fatta det beslut som samtidigt betyder isolering för den församlingen. Alltså, Paulus gick ju isoleringens väg och utmönstrar en hel hop människor som var synnerligen debattglada och aktiva
i sammankomsterna och gärna vill ha religiösa diskussioner. Det heter, vi läser en gång till i den nionde versen, men när några av dem förhärdade sig och vore ohörsamma och inför menigheten talade illa om den vägen, vände han sig från dem. Vände sig från dem och avskilde lärjungarna och samtalade sedan dagligen med dessa i tyrannens lärosal. Han vände sig bort ifrån en grupp människor och så samlade han några, köpte sig en lokal dit man kunde samlas utan diskussioner och disputationer i teologiska frågor. Och så blir det ett brohuvud förväckelse i hela mindre Asien. Jag ska strax sluta. Jag hann med idag den första delen här, och jag tror att det är ganska klart vad jag vill ha sagt här idag. Det kan nog inte missförstås. Jag vill göra klart för oss, mina vänner, den här vägen går man inte. Den här vägen går man inte med propagandafraser. Det ska du veta. Det gör man inte. Det gäller förkunnare, undervisare, och det gäller också de som ska följa. Ty att följa med här, det är att gå emot hela det värld som ligger bakom, representerar allt samman detta, och bestämma en helt ny startpunkt och ifrån det ögonblicket få en helt ny historia. Det är ingenting mindre än att tas upp och planteras om, fullständigt rivas upp med rötterna och placeras om. Ingenting annat. Och jag skulle tro att de som upplever insidan av det här får säkerligen inget som helst behov av stora ord eller åthävor. Jag tror inte heller att det blir så förfärligt hög halleluja stämning. Jag tror att det är mycket tårar. Väldigt mycket tårar. Det blir tårar. Så man känner sig förmjukad och besviken. Och ändå mitt i allsamman så känner man att det finns en inre kraft som man inte på något sätt alltså kan. Och man kan inte. Man kan, jag höll på att säga, man kan inte behärska den. Utan man måste ge sig hen åt den. Det vill säga, man måste ge sig helt åt Guds ord. Och då känner man till sist att det får bära brista. Och då brister vandringen. Då brister vandringen. Och man kommer in i ett nytt sammanhang. Ora magandorios. Nu ska du få höra en sak, min älskade vän. Därifrån den tidpunkten, jag skulle vilja säga, den här epokens begynnelse, som missionen börjar i Efesus. Ty när det här gensägelserna, motståndet, stridigheterna och konflikterna som kom in i gruppen genom de här debattsugna individerna och från människorna, när detta var segrat, då heter det, så fortgick det i 2 år, och alla provinserna Asiens inbyggare, både judar och greker, fingo på detta sätt höra Herrens ord. Kraft utåt förutsätter endräkt inåt. Då måste man vara enad på Guds ords grund. Och samtliga måste tala med en tunga, med ett hjärta och en själ. Då blir det kraft i väckelsebudskapet. Och då blir det så att säga genomslagskraft i evangelisationsuppdraget. Dessa samlades sedan i Tyrannus lärosal, alltså inte i synagogan och Tyrannus lärosal. För det ögonblicket så visste man var man skulle gå någonstans för att hämta sin andliga näring. Och det var ingen diskussion på den punkten. Man fladdrade inte omkring, inte i olika synagoger för att känna på temperaturen eller kolla situationen. Man gick till Tyrannus lärosal. Vet du vad det är för hemma människa? I blå salen eller brosalen. Eller synagogan. Håll rätt på vad du är hemma. Det är speciellt, håll dig där. För det måste finnas en orsak till att du är här eller där. Och se till att den är prövad och gedigen. Då kan du nämligen ställa upp tillsammans med syskonen i den andliga striden. I den andliga striden. Ställa upp endräkt och samlat tillsammans med syskonen i den andliga striden för evangeliums framgång. Halleluja. Vi ska fortsätta. Nästa gång så ska vi se de här tingen som sedan möter den här församlingen i Efesus, vad som möter aposteln och vad vi kan vänta oss om vi ska följa Herrens väg. Vad vi kan vänta oss. Vad vi har att räkna med. Världen har inte blivit kristnad och därför blivit gudfruktig. Den är allt mer demoniserad och svårare än någon gång förut. Men Gud har lovat kraft därefter. Hjälp därefter. Låt oss då hålla oss till honom med frimodighet. Och som en man stå upp tillsammans för Herrens räkning. Vi tackar dig kära Herre Jesus Kristus. För att du vet bättre än någon annan de här förhållandena. Jesus, du vet hur vi påverkas utav omgivningen. Herre Jesus, du ser hur lätt vi blir splittrade i vårt sinne utav rapporter och rykten, utav idéer och appeller. Du ser hur vi lätt låter oss engageras, Gud i himlen. Och Herre Jesus, vi är upptagna och sysselsatta, kära Herre Jesus, med ting som kanske hämmar vår individuella andliga utveckling och skadar evangelisationsuppdraget som du har givit åt församlingen. Herre Jesus Kristus, kära Herre Jesus, det är så mycket som du måste ta itu med i vårt eget liv. Och tack att du håller på med oss, kära Herre Jesus Kristus. Du håller på med oss. Du håller på med oss. Du håller på med oss. Halleluja, halleluja. Och tack att du inte överger oss. Du överger oss verkligen inte. Tack att du håller på med oss. Tack att du håller på med oss, kära Herre Jesus. Jag prisar dig därför. Halleluja. Du ser att vi understundom möter det här oförsonliga hatet ifrån den etablerade religiositeten. Som har utrustat sig med alla den här världens maktinstrument för att hävda sina rättigheter och anspråk. Både mot enskilda människor och emot det samhälle vi lever i. Herre, du vet om allt sammans det här. Och du ser hur många gånger den enskilda människan kommer i kläm. Blir slagen och gisslad. Därför att han eller hon inte vill sälja sitt samvete. inte vill gå herremassans väg, inte vill lyssna till paroller och propagandafraser, som icke nöjd, kära Herre Jesus, med kyrkliga riter och kulter, men längtar efter äkthet och verklighet, efter uppenbarelse och kraft för enskild utveckling och Guds verks, ditt eget ords mäktiga framgång. Herre, du vet om allt sammans det här. Du vet vad som mött dina barn i alla tider. Åh, Herre, du ser denna väldiga kraft, kära Herre Jesus, som ditt eget folk idag behöver för att kunna stå emot, kära Herre Jesus. Åh, Herre Jesus, hjälp oss att inte inta någon mellanställning och att vi inte befinner oss i något slags övergångsstadium där vi liksom, kära Herre Jesus, kan liksom glida hit eller dit, närmast bestämt av tryckets kraft och hårdhet, tillfälligheternas spel och villfarelsernas många livsliga anslag. Tack för försoningen, tack för försoningen, tack för försoningen. Och vi har så mycket vi behöver tala med dig om då det gäller vår själsfrälsning. Vi har så mycket vi behöver tala med varandra om då det gäller våra böneämnen. Kära Herre Jesus Kristus, vi behöver enskild hjälp och gemensam. Vi prisar dig därför. Hjälp oss att sträcka oss framåt, sträcka oss framåt, sträcka oss framåt och jaga mot målet. Att vi inte fastnar i snåren, kära Herre Jesus, utan kan gå vidare på din väg. Herre, du ser hur dina tjänare i alla tider har fått brottas med makterna. Åh, Herre, gå i närkamp med fienden och provocera fram det fördolda hos människorna, för att vi skulle få tillfälle, kära Herre Jesus, att uppenbara vilkas ärenden de går, vilken herre de tjänar, och att de befinner sig i fiendens tjänst, trots att de ger sken av att vara dina medarbetare. Jag ber dig, hjälp oss i denna tid, hjälp oss, hjälp oss, hjälp oss i denna kyrklighetens värld, så förstörd utav sjök och religiositet, ormseds evangeliet. Käre Herre Jesus, hjälp oss. Halleluja, halleluja, halleluja. Hjälp oss att vi kan bli konspiratörer och samarbetsmän, agenter och förrädare, kära Herre. Bevara oss i ren oskuld, oförfalskad renhet, oskrymtad kärlek och tro. Herre Jesus, befria oss ifrån det skrymtaktiga väsende. Vi prisar dig att du hör bön, kära Gud. Herre, du ser hur lätt vi reagerar, kära Gud, till protest och ditt eget ord drabbar vårt eget väsen. Men hjälp oss att finna den plats vi bör inta, lärjungens, den ödmjuka platsen vid dina fötter. Åh Jesus, hjälp oss så vi är formbara och ledbara för anden och för andens eget budskap. Tack för seger i Jesu namn. Tack att du kommer snart, halleluja. Och vi upplever, kära Herre, att skyn snart brister och församlingen ska gå in, kära Herre Jesus, i den vila som står beredd för att motta, halleluja, den stridande, kämpande, blödande, lidande, kära Herre Jesus, församlingen. Vi prisar dig. Tack att du ska befria oss ifrån våra egna små invändningar, självmedömskan, kära Herre, och klagan, så vi kan följa dig med fröjd, kära Herre Jesus. Halleluja, tack för seger i brosalen, halleluja. Och tack för seger bland syskonen på alla platser ute i landet. Gud i himlen, halle, fräls oss ifrån kyrklighet, frikyrklighet, kära Herre, ifrån all institutionaliserad, kära Gud, riksmärkt kristenhet Och låt oss komma in i kristendomens centrum, korsets centrum, korsets kraft. Halleluja! Åh, halleluja! Du har inte gett oss uppgiften att bygga broar bakåt. Du har gett oss uppgiften att sträcka oss framåt, kära Herre. Och Jesus, jaga emot målet på den väg, gode Gud, som du har utstakat för oss. Tack för seger, Herre. Vi prisar dig. Tack för dopet i vatten, dopet i din heliga ande. Tack för samlingsgemenskap, tack för brödsbrytelse. Kära Gud i himlen, tack att vi får mötas. I Jesu namn lov i dig. Du ska ära för allt. Amen. Det är någon mer som tackar Jesus. Tills du står upp och prisar Gud. Åh, halleluja. Åh, halleluja. Halleluja. Åh, Herre Jesus. Kära Gud. Kära Herre Jesus. Kära Herre. Halleluja, halleluja. Gud i himlen, Gud i himlen. Åh, halleluja. Kär Gud, Gud. Åh, halleluja. Halleluja. Amen. Åh, Herre. Kär Gud, kär Gud, Gud, amen. Åh, halleluja, åh, led oss Gud. Halleluja, Gud i himlen. Amen, 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 amen. Halleluja. Halleluja, 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 Gud i himlen, Gud i himlen. Kära Gud, 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 Gud. Åh, halleluja, Gud, Gud, striden om, åh. Halleluja, 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 halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. Oh, vi krossi tu la balara de vena batra fede la varia. Si chi dorio. Amen, amen, amen. Halleluja. Amen. Halleluja. Åh, vi prisar dig för seger, Gud i himlen. Amen. 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 Tack och lov, ja. Och det är någon mera som talar med Herren. Lova Gud i Jesu namn. Åh, Jesus Gud, ja. Åh, halleluja, halleluja. Åh, Gud, Gud, Gud. Amen, amen. Åh, halleluja, halleluja. Oh, ja, 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 kär Gud. Tack, kär Herre Jesus, kär Gud. Amen. 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 Amen, amen, amen. Oh, Herre, Gud, oh, Herre, hjälp oss, Gud. Det är sant, det är sant, det är sant. Halleluja, halleluja. Kär Gud, Gud. Amen. Amen. Oh, halleluja. Yes. Amen. 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 Halleluja. Oh, halleluja. Amen. 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 Ska vi sjunga tillsammans och be den här bönen? Låt mig vandra nära dig, dyre Jesus, jag är det. Håll mig alltid nära dig, låt mig vandra nära dig. Vi sjunger och så offrar vi till Guds verk. Vi sjunger och så offrar, vi sjunger och offrar, sjunger och offrar i Jesu namn. Och där välkommen min offergåva. Låt mig vandra nära dig. Låt mig vandra nära dig, dyre Jesus, jag vill. Håll mig alltid nära dig. Låt mig vandra nära dig, dyre Jesus. Håll mig alltid nära dig. Världen full av faror, men du vakar över mig. När jag frestas är du där. Du är alltid, ja alltid, men är.